Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Linus Nordström. Välkommen hit.
Tack.
Och vem är du? Du är debutant i Arkivsamtal. Jag kan bara säga vad jag känner till om dig yrkesmässigt. Du är ståuppkomiker. Du driver en ståuppklubb som heter Riva tillsammans med Viktor Engberg. Du jobbar som regissör också.
Stämmer.
Är det något mer som akut måste in i informationen till lyssnaren?
Nej, jag vet inte. Jag har tänkt mycket på vad vi... Det känns som jag har känt dig länge, men det har jag inte.
Nej.
Men vi har ju pratat mycket innan gig.
Mm.
De senaste veckorna.
När började du? För jag kommer ihåg, det var ett tag sedan du liksom... började med stand-up eller var i den världen lite grann. Men när var det?
Alltså jag fick debutera på CB.
CB Comedy, ja. En klassisk klubb av
Isak Wahlberg. Ja. Och det var, jag vet inte exakt, men jag har ju inspelningen på min mobil. Men
det kan ha varit 5 år sedan.
Ja, men jag tror, i stort sett är det 2 veckor innan total lockdown.
Ah.
2020.
Mm, okay.
Det har varit mars 2020, tror jag.
Ja. Okay,
jag skojade på scen om att så här, nu har covid kommit till Italien. Så nu är vi fucked. För att italienare som de är, så låtsas jag vara en italienare. Som Isak tyckte lät som Borat. Så att... och sen, så jag körde ju 2 där och sen på Big Ben. Och sen gick det ju inte att köra på ett år.
Nej, men du hade väl samarbetat lite med stupkomiker innan dess. Jag tror första gången jag hörde talas om dig var bara så här, Petrina eller någon som sa så här, ja, men jag ska spela in något pitch för ett sketchprogram tillsammans med en kille, Linus. Så för, ja, okej, vem är det? Han gjorde Pantamera-reklamerna. Så det var nog första gången det bara så här, okej, det finns ett namn bakom Pantamera-reklamerna.
Han fick inte säga då att det inte är de där tv.
Det är inte TV.
Nej, det är inte när...
Okay,
det har folk trott att jag har gjort. Jag var ju typ 4 år gammal, tror jag, när den började gå.
Var det en Pantamera-reklam innan du kom in i bilden? Alltså
det är väl den man tänker på om man tänker Pantamera-reklam på TV. De är typ i något café, i något...
Den första jag hörde var nog... Alltså den första som fastnade i mitt minne var nog en Quant a la Mera. Fast det kanske det alltid har varit.
Ja, men det är den jag tänker. De är på någon, i något... annat land. Och sen är det en... det är väl den alla vi som växte upp på 80- och 90-talet tänker
När började den Pantamera-reklamen?
Jag vet inte. Jag har fått för mig att den fanns när jag var väldigt, väldigt liten.
Vilket år är du född?
89.
89. Okej. Och du är född i... Är du född i Ronneby?
Jag tror du skulle föra i kinesiskt tecken. Jag var beredd att svara ormen. Nej, Karlskrona.
Karlskrona?
Ja.
Okej, okay. Men du har bott i Ronneby?
Ja, det är min stad. Eller jag bodde där fram till studenten, sen drog jag.
Mm.
Och det är ju någon sorts koppling vi har på något sätt.
Frej Larsson kommer från Ronneby och jag har hängt där lite. Och sen så har vi även en gemensam kompis i Nils Dunsö.
Mm.
Och hans sambo Ida.
Ja, och de umgicks jag väldigt, väldigt mycket med.
Mm.
Mina sista år i Ronneby. Jag tror att det är därför, för du har nämnts och jag har träffat Frej.
Mm.
Och det var den tiden ni gjorde väldigt mycket ihop.
Mm. Men, och du är adoptivbarn, eller? Vad fan vad du har sagt det någon gång? Att
det var, jag var chockad av... Allt känns som anklagelse.
Ja, det känns som... Det är nästa grej kanske att bli ett skällsord. Alltså så här, man säger inte adopterad längre. Det heter bla bla bla. Alltså så här, det känns ju som att det kan komma snart för att det är förknippat med så mycket negativt. Det är lite kanske upp till folkgruppen adopterade då. Alltså som judar har ju aldrig sagt så här, säg inte jude.
Säg inte jude med den tonen.
Nej, nej, men det känns som adopterade...
Det är svårt att mobilisera.
Jag vet inte, adopterade i Sverige har väl ändå haft en rätt... Det har väl varit rätt mycket debatt om adoption och sånt där. Och ja, de gånger jag skämtat om adopterade på scenen, stand-up-scenen, så har jag en uppfattning av att minst en adopterad har stormat ut ur lokalen.
Vänta, nu var det en sydkorean som stormade ut. Jag undrar varför. Men jag tror att det är väl svårt att mobilisera. Jag vet, jag har ju träffat och pratat med andra som är adopterade. Men vi har inte, vi är väldigt olika, vad ska man säga, så här gemensamma punkter. Mm. Jag vet en kille som är adopterad från Sydkorea.
Mm.
Och då är det, våra stories skiljer sig ganska mycket.
Ja, du ser ju ganska helsvensk ut.
Ja. Så att det är ju inte, jag får ju aldrig frågan, så här, var kommer du ifrån egentligen?
Nej, just det. Nej. Och det är kanske jobbigt för många som är adopterade från utlandet.
Mm. Och jag tror, jag vet, när jag växte upp, jag tror det var också den åldern att man liksom aldrig ifrågasatte om man träffar någons föräldrar. Att säga, fan, ni är inte så lika utseendemässigt.
Nej.
Så det har aldrig varit liksom externt att någon... Jag vet, en situation blev konstig när jag kom till vårdcentralen. När jag var typ 14-15 eller någonting. När jag började se dåligt, typ. Jag ser lite dåligt.
Mm.
Och att hon då på vårdcentralen frågar så här, har din pappa glasögon?
Mm.
Och jag, en av få gånger kunde jag så här koppla till att det är inte relevant vad min pappa, min adoptivpappa, vad han, om han har glasögon eller inte.
Nej, just det.
Hon är ute efter så här, det genetiska. Och då svarar jag bara, aha, det vet, jag vet inte det.
Nej.
Och då blev hon direkt så här upprörd. Spelar inte dum. Har inte på glasen
inte? Det kan ju vara många. Det finns ju även fassor som bara inte är närvarande.
Ja,
så
döda,
det är taskigt av henne.
Ja, jag tyckte det var så himla konstigt för att hon direkt gick liksom... Ja, men så här, och då var jag så här, nej men jag vet inte. Hon bara, det, jag kommer ihåg att hon sa, men det är väl fan självklart att du vet om din pappa har glasen eller inte.
Mm.
Och då sa jag bara, nej, jag är adopterad. Och då fick hon en sån här, du vet, gråtandnings... Den här...
Oj,
jag bara, nej, men det är ingen, hon bara, hon bara, gud förlåt, det var jag verkligen inte meningen. Jag bara, nej, det är ingen för. Men så det har inte varit så många att jag liksom externt behövt tänka på det.
Sen,
alltså, men internt så har det varit.
Internt?
Format, ja men.
Mm, det var,
men
var
det är det som att det är någon företagslingo.
Identitetskris.
Ja, det har påverkat mig väldigt mycket.
Mm. Hur fick du reda på det som barn att du var adopterad? Aha. De sa det redan när du var bebis. Inte förstod.
De skrek
det. Du är inte min riktiga son.
Nej, men jag var ju inte heller adopterad från start. Utan jag blev det efter några år. Så att jag var på pappret var jag så här fosterbarn.
Jaha.
Ja.
Och sen jag, adopterade dina fosterföräldrar.
Ja, så jag har ju varit hos samma gäng sen jag var typ 2 veckor gammal.
Mm.
Men jag blev adopterad när jag var 6. Och då berättade de det för mig.
Mm.
Men då var det lite pragmatiska. Eller de var så här opedagogiska. Jag kommer ihåg att de sa... Jag tror att det är för att det är ett core memory för att jag tyckte det var så konstigt.
Mm.
De sa, du är adopterad, det betyder att ingen kan ta dig ifrån oss. Och då tänkte jag ju bara, ett, så här, har det varit liksom en aspekt innan att man kunde det? Och två, alla barn är väl... Då är alla barn adopterade.
För jag tänkte att ingen kan ta dem.
Ja, så jag tänkte bara att det var liksom en sån grej alla var. Och jag kommer ihåg att jag hade en granne från Sri Lanka som adopterade. Och han var typ 3 år äldre än mig. Var jättecool.
Mm.
Hade dreads. Och jag bara, han sa så här, Belize, vi adopterade. Vi håller ihop.
Mm.
Och jag kom ihåg att jag tänkte, nu är du rätt korkad. Alla barn är adopterade.
Jaha, du trodde att alla barn var adopterade?
Ja, initialt. Eftersom mina föräldrar förklarade det så dåligt.
Ja, det betyder att aha, de ja, sa...
Jag tänkte att det var någon byråkratisk grej som alla barn går igenom.
Aha, ja.
Så sen kommer jag inte ihåg när den poletten trillar ner. Att så här, oh, wow, okej. Okay.
Ja. Ja, du använder uttrycket riktiga. Inte biologiska.
Ja, jag tror det har fastnat bara för att jag har skojat om det på scen.
Ja.
Men det svåra har ju varit att... Jag tror du har sett mig någon gång när jag skojat om det. För jag kommer ihåg att du skrattade åt en grej som jag sen inte har sagt sen dess. För jag tror du var den enda som skrattade. För alla andra... När jag har pratat om det här på scen så blir det blir sånt allvar i rummet. Typ. Alla blir så här nyfikna på riktigt. Och så har jag svårt att gå vidare.
Så
om jag har några korta skämt om det, då är folk så här, jag märker att de är så här, nej. Prata inte om Jimmy Åkesson nu. Vi vill höra om den här grejen.
Det är faktiskt intressant när folk blir för... Det är ju liksom... Då är ju folk nyfikna, men du kanske inte är det du vill prata om egentligen. Liksom.
Men jag tänker som så här, dra från vad du kan. Mm. Att jag bara, men det här är lite intressant. Men vilket gör då att... Jag tror att jag initialt tänker att så här, om jag kör någon längre show, då kommer jag definitivt... Om jag får en egen turné någon gång, då kommer jag prata om det.
Jo, men det är ju lite speciellt så här, som Petrina Solange till exempel. Hon är liksom en svart kvinna i Degeberga, lesbisk och så vidare. Och det är ju inte bara det hon vill prata om. Men om hon får erbjudanden och sommarprata och sånt där, då vill ju producenterna och beställarna på SR att det är det hon ska prata om.
Mm.
Och det blir ju liksom någon slags konflikt där. För det blir ju lite rasistiskt eller fördomsfullt, eller vad man ska säga. Att så här, du får inte prata om vad du vill, för du har den här bakgrunden.
Ja, men det blir lite sån här... Ja, men exotifiering kanske är väl svårt. Men att det blir så här, vi ser den här storyn vi vill ha kring dig.
Jo, verkligen.
Jag vet ju att det... För att jag har träffat producenter som producerar för Sommar P1. Och man kan se att så här, när de får höra lite om det här, att så här, fan att inte du är kändare. Men då har det ju nästan varit... Det är ett perfekt format för att köra en sån grej. Att hela den storyn, för hela storyn om hur jag blev adopterad och vad som hände sen, som hänt de senaste åren, är ju en sån story.
Det är en spännande story. Som du inte vill dra nu.
Men den är Sommar i P1 paketet. Jag tror vi kommer prata, då kommer det avsnittet bli Linus om adoption.
Ja, eller kan du dra den i det Patreon-exklusiva avsnittet för typ 300-400 betalande Patreons.
Ja,
och då får de en liten förhandsmaterial till då det här eventuella Sommar i P1, att det är så här, ja, det är 300 pers som har hört, 300-400 pers som har hört det.
Men då skulle jag kunna hisspitcha det till dem och dig.
Så gör det.
Du är producent för Sommar i P1.
Men dra hisspitchen nu då.
Nu?
Ja, för hisspitchen är ju en hissresa liksom. Ja. Det beror på om du åker upp i Turning Torso eller någonting, så kanske den är hyfsat lång, den här hisspitchen.
Men du tänker också att hissen är att den också vrider sig.
Men hur är hisspitchen då?
Hisspitchen, men då stannar vi på hisspitchen.
Vi stannar på hisspitchen.
Ja,
och sen är Patreon exklusiva, så kör vi scoopet lite längre.
Ja.
Är det ett scoop där?
Ja, men
det finns ett scoop.
Och jag skrattar också hur du fastnar vid scoop. Okej, his pitch är att jag växte upp utan att veta någonting om min bakgrund. Och mina föräldrar sa ingenting. Och jag mådde väldigt dåligt av det. Och sen träffade jag en kvinna som skriver om DNA-forskning. Jag intervjuade henne för ett program. Och då bad hon mig berätta om sin bakgrund, för hon skulle göra något exempel om vad hon skriver om. Och då sa jag, det går inte för att jag är adopterad. Och då var hon så här, stoppa inspelningen. Hon ville då hjälpa mig. Och hon föreslog ett DNA-test. Och genom det DNA-testet så fick jag reda på väldigt mycket. Och hittade mina föräldrar.
Och vad som du fick reda på, det kommer ni få höra i det Patreon-exklusiva avsnittet. Ja, jag har ju hört lite om det. Du har berättat små brödsmulor av den här historien.
Men jag drog någon grej på scen, kommer jag ihåg. Det är skört ibland på Big Ben när man testar någonting. Och man hör bara komiker i soffan skratta. Och den här gången kommer jag ihåg att det var ett reaktion jag fick, var det som jag tror att så här, väldigt många unga killar som i princip bombar på Big Ben gillar den då, för de får ett så här ett ljud typ. Och jag kommer jag fick en så här ett, något som folk kände så här aj, alltså det gjorde ont i dem.
Mm.
Men du gapskrattade. Och jag kommer att säga okej. Det här är ett annat skrå av skämt.
Och det är väl, det kan du säga det Patreon exklusiva.
Det säger det Patreon exklusiva.
Okej. Okay,
det är... För det är en direkt spoiler.
Mm. En av Europas många cliffhangers. inte dålig den här gången. Den är inte rätt bra. Jag hade ett stand-up-skämt tidigt där jag ljög om att jag var adopterad.
Jaha.
Det var i stort sett bara så här. Jag fick reda på att jag var adopterad. Och jag letade reda på mina biologiska föräldrar för att ta reda på varför de hade adopterat bort mig. Och det visade sig att det var ett äldre par i Örebro. Och de hade liksom egentligen kunnat ta hand om mig. De hade liksom råd med det och sådär. Men de adopterade bort mig som en ballgrej.
De vaskade ett barn.
Som en flippig grej. Det var det. Men sen, jag vet inte om det funkade så bra. Och sen kände jag också lite att det här, man har ju lite så här ett kontrakt med publiken om så här, hur mycket man kan ljuga och ändå alltså jag vill ju ändå ha lite mer självbiografisk stand-up. Jag tycker ofta det blir bättre när man lägger in för mycket sånt uppenbart, eller ja, för många uppenbart påhittade historier.
Mm.
Då pajar man det kontraktet lite grann. Det är klart att man kan skarva och förbättra vissa anekdoter och sådär. Men...
Ja, men ibland är den illusionen uppenbar att det här har inte hänt. Men jag stör mig också på komiker som backtrackar och bara såhär, nej, inget av det har hänt. Jag skojar bara. Och då är vi såhär, vi var med på det. Mm. Men nu när du säger det igen, då också, det blir som en spricka i resten av ditt sätt.
Ditt förtroende är kört i botten.
Ja, men då blir din nästa rutin där, som jag tycker är väldigt kul. Det du kör nu, om att du är på en plats och någon hotar med att ta livet av sig. Jag återberättar det dåligt.
Har jag gjort
det? Någonstans, du är någonstans och någon säger, men jag ska kasta mig framför spåret.
Ja, just det, den.
Ja. Ja, men att om den då kommer efter den här så är man så här, har det hänt? För den tänker man ju, det har hänt. Fast det, kontraktet är så pass...
Det kom fram en kille i Hässleholm och började prata med mig. Den kommer släppas, den kommer släppas i min nästa special som kommer snart.
Oh.
Stad.
Ett scoop.
Mm. Ja, men då har vi fått lite bakgrund där. Så du växte upp i Ronneby och hur hamnade du i nöjesbranschen?
Alltså jag ville söka regi när jag tog studenten. Så jag höll på med musik och film. Jag tror film var speciellt, tror jag, man kommer från en sån del av landet eller en liten stad. Det är så svårt att om man inte har någon som kan liksom... En syokonsulent kommer inte pusha något och söka film. De vet ju inte heller riktigt hur branschen ser ut. Så jag kände att det var väldigt långt ifrån. Jag kollar upp det som... Jag tror de byter ju namn varje år. Men STDH som tidigare hette Dramatiska institutet.
Mm, det är... Men vad gjorde du nollbudgetfilmer då när du var barn?
Ja, fast det var inte tänkt som att det var något syfte med det, utan det var bara vi hade videokameror och så filmade vi och gjorde allt det, men det fanns liksom inget större syfte. Nej. Det var mer som istället för att spela fotboll eller någonting. Och vi gjorde det inte så pass mycket att jag kan vara som så här, göra att det är min origin story, utan jag vet att det hände, men det var som att bara förstå att det här är något man kan jobba med. Jag tror att det glappet var så långt. Så när jag tänkte att jag kan söka till det här DI,
okay,
för regi, så bara märkte jag att alla det året, då tog de in 4 stycken vartannat år. Och alla de var liksom 35 plus. Så då var jag så här, okej, skiter i det. Sökte grejer på måfå. Och då kom jag in på någon music management linje som är i Hultsfred.
Ja, just det. I Hultsfred hade de det. Och det ligger inte jättelångt bort från där du uppvuxen.
Så att, det läste jag. Och jag har ingen användning för det alls. Men,
vilken typ av musik håller du på med?
Men jag höll väl på med lite allt möjligt. Jag spelade lite så här små band och repar och sånt. Men det var inget...
Just det, du var ju medlem i Ghost Boys.
Ja, det är ett mörkt kapitel. Det finns fuppa.
Ja, det får ni läsa om på Flashback. Om
vi kan ha ett ytterligare exklusivt.
Men, om din uppväxt och Ghost Boys. Ja, men också en annan grej som man kan känna igen dig för är att du är återkommande gäst i AMK Morgon. Det glömde vi säga.
Mm.
Alla mina kamrater, Morgonpodden med Martin Sonneby som programledare.
Mm.
Men tillbaks till din måttligt hemliga origin story.
Ja, men det är inte så intressant. Men jag spelade lite musik och tänkte så, men där kan jag jobba med. Så jag gick den utbildningen och så började jag jobba lite i musikbranschen. Och så gjorde jag praktik i Montreal på ett förlag.
Mm.
Tyckte det var ball.
Montreal?
Mm. Just Kanada. Det.
Va? Kanada. Ja. Ja.
Jätteball stad. Jag rekommenderar alla åker dit, men det är... Jag tror att är man där omkring så åker man inte till Montreal. Man åker till New York och andra städer.
Mm. Var det, hade de inte Just for Laughs, alltså en av världens största comedyfestivaler där?
Jo. Och de har en jättebra jazzfestival.
Mm. Var du på någon av dem?
Jag var inte så online mentalt, tror jag, på stand-up.
Men,
att det var runt. Jag hade nog aldrig gått på stand-up.
Jag undrar om de lagt ner Just for Laughs.
Ja, det känns inte som det är lika stort. Men. I alla fall. Det var ju verkligen en sån pelare, att så här, make it or break it.
Mm.
Jag har hört många intervjuer med komiker som har varit så här. Sen fick jag Just for Laughs. Bobby Lee tror jag var en sån.
Ja, nej, men jag har också hört det i poddar amerikanska. Mm. Men det har ju varit så här, tänkt att man skulle åka dit någon gång. Men nu kanske det är för sent.
Jag vet inte, det är värt att kolla upp. Mm. Men det är en bra anledning att åka till Montreal. Men sen när jag flyttade till Sverige så tog jag jobb på ett typ... det är mitt värsta jobbet jag har haft. Men det är så här, sitta och knappra in så här, stim-grejer i en databas.
Mm.
Och där jobbade jag med Maja Asper Lind.
Maja Asper Lind, ja. En återkommande gäst i den här podden.
Ja,
hon som varit med längst, som fortfarande är med regelbundet.
Ja, jag lyssnade på senaste avsnittet. Alltså, jag är ett fan.
Ja.
Hon är en sån som jag kommer inte ihåg. Men det var ju också någon sån Ronneby-koppling med Maja.
Ja.
Tror jag.
Det finns det. För jag som gräver.
Ja, för jag tror det fanns. För jag visste vem hon var. Och så hände vi ytterst lite på när vi jobbade där.
Mm.
Men hon har sån... Hon är sån perfekt radioröst.
Ja, hon var ju också med i P3 ganska mycket under en period. När jag var sidekick till Hanna Fahl, som var den första gästen i Arkivsamtal.
Mm.
Hon var programledare för P3 Populär då. Och då var jag sidekick och skulle ta med någonting och prata om varje gång i radioprogrammet liksom. Det kunde vara en bok eller en skiva eller någonting, eller en pryl. Men då så en gång så var det Maja som sa att hon gillade att eller hon ville också, hon ville jobba med radio då. Jag vet inte om hon gick någon utbildning eller om hon bara ville jobba med det. Men då så tog jag med den grejen jag tog med den veckan var då min egen sidekick.
Mm.
Som var Maja Asper Lind. Men sen blev hon väldigt populär bland lyssnare, så hon blev också återkommande där. Men jobbade också med Mikael Yvesand. Han jobbade och knappade in grejer för Stim. Han jobbar fortfarande med det. Författaren då bakom Häng City. Och
han har träffat honom via det här mörka kapitlet.
Okay.
Kapitlet. Men det här går, så jag har träffat Mikael.
Mm.
Men jag vet inte om han...
Han jobbade i Berlin med Stim, kom jag ihåg.
Okej. Okay. Jag tror att han kan ha börjat efter jag slutade. Jag var bara där 1,5 år, tror jag.
Okej. Okay. Men du jobbade med att knappa in...
Ja. Men då var det en vän till mig som jobbade med tv och sa så här, du ska inte sitta i den där databasen. Så då fick jag jobba med tv. Så jag började med här Färjan.
Okay.
Och Filip och Fredrik.
Vad var det för kompis som bara kunde ge dig ett sånt jobb?
Hon gick i samma klass som jag.
Och, okay.
när hon istället då... Hon gick klassen. Nej, det var inte musikproduktion, det var musikindustriutbildning.
Mm.
Musik och event.
Musikmanagement.
Mm.
Mm.
Det är inte många musikmanagers i Sverige. Det är inte en lukrativ.
Nej, det känns som det är så här, ofta någon så här gangsterrappares polare som är manager. Ja. Det är den enda gången man hör talas om det.
Eller någons brorsa som lurar alla. Men det är också så konstigt att ha en nu skiter jag på den utbildningen totalt, men att det är så här en branschspecifik utbildning.
Mm.
Och när man kommer ut så är det så här, nej, de vill ju inte ha en branschspecifik. De vill ju ha liksom kompetensspecifik.
Mm-hmm.
Så att typ, men säg att det är ett skivbolag. De kanske vill ha en grafisk designer. De vill ha massa olika grejer.
Just det.
De vill kanske inte ha en som kan
branschen. De vill inte ha en manager.
Nej. Men det är jättemånga...
Jag har glömt en grej också. Mm. Nu har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja, bra, jättetörstig.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Nej, jag tänkte det är taskigt att låta det hållas på halster i en halvtimme nästan. Här kommer alternativen. Fanta Zero Apelsin. Kombucha med lemon ginger smak från märket Hum. Det finns massa olika sorter sprit. Det är en underkategori som öppnas om du väljer sprit. Pulverkaffe. Tesorten Milky Oolong. Häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsära, vatten. Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Malmö, Lund, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com.
Fanta Zero kanske?
Mm, då tar jag också det. Jag är inne på min... Jag planerar min livs första medvetna vita månad.
Mm.
Jag är inne på dag 9 nu. Av nykterhet.
Ha, det är tråkig dag att börja på, för det är den finaste vårdagen hittills.
Jo, jag vet. Jag tänker att den stora utmaningen kommer att bli liksom sitta på uteserveringar. Ja. Men jag, kanske maj är kanske ännu mer
ja.
Ännu bättre för det.
Men det är väl nu man mentalt ska typ, om man känner att man vill ta ett steg och bättre kontroll. Det är nu man ska göra det.
Mm.
Man ska ju inte ha en vit månad i februari. För då är det ändå ingen som vill ses och kröka.
Ja, men då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Vi sitter med varsitt glas Fanta Zero med smak av apelsin. Den nya varianten som var enligt mig lite sämre än den förra. Men jag har vant mig nu. Och den var godare än Zingo Apelsin Zero när jag gjorde ett test. Vi var mitt uppe i din origin story. Branschen behövde inga musikmanagers.
Men proddassar behövdes.
Produktionsassistent. Ja, det är en sån löst begrepp som inom tv. Produktionsassistent eller inslagsproducent, redaktör och produktionsassistent. Vad är det lite så här, man gör lite allt möjligt eller?
Ja, men jag tror just tv, då blir det så här väldigt tydliga roller. Jag tror man går uppifrån och ner så här, producent har man ju. Sen har man ofta någon redaktör för att det ska vara något redaktionellt innehåll. Man skriver manus och hittar scoops och grejer.
Ännu ett scoop. Få in order scoop ännu
en gång. Ja, men så här, tror jag, projektledare, fotografer, inslagsproducent. Då är med på plats. Ljudtekniker och sen längst ner proddas. Jag tror också det är väldigt mycket mer så här, slit och släng på personer i tv. När det kommer till proddas här. För de som är duktiga vill man ha med på andra saker. Ja. Och de som inte pallar, de hänger inte med i nästa produktion.
Men.
Jag har aldrig haft en dålig lön som när jag var proddas för tv.
Du har aldrig haft en dålig lön?
Eller? Aldrig haft så dålig lön.
Nej, okej.
Okay. Alltså de fifflade. Jag var under minimum, tror jag.
Okej, okay. I Sverige finns det knappt någon minimilön. Eller det finns för så här kollektivavtal.
Mm.
Men,
TV har ju, de har ju.
Nej, det kan inte ha det.
Nej, men så det var... Kort. Och sen började jag genom tv jobba med musikvideor.
Du regisserade musikvideos direkt?
Nej,
då, eller?
Utan jag var verkligen assistent och gjorde alla olika saker. Så varje så fick jag vara med på någon musikvideo och vara produktionsassistent. Mm. Sen den efter kanske jag fick vara koordinator. Så jag kanske jobbade med folk som gav mig väldigt mycket chanser att så här, vad vill du göra? Ja. Ja, men jag skulle vilja testa det här. Så fick jag göra det. Mot att jag jobbade gratis. Typ.
Okej, vad levde du på då?
Lite sparpengar.
Mm.
Men det gick ju ofta att få ihop om jag levde billigt. Att så här, ja, men du får 1000 spänn för den här musikvideon. Och så jobbade jag. Ja, men, olika, kanske något tv-jobb måndag till fredag och sen jobbar jag på någon musikvideo hela helgen. Och sånt. Och så fick jag göra mer och mer. Och så gjorde jag det i några år. tills jag typ kunde få mer och mer ansvar. Och sen vid någon punkt, jag tror att det gick över varandra lite. Jag gjorde bland annat en dokumentär med mina polare som åkte till Japan.
Mm.
Som spelade ett band, som bara fick en liten turné.
Vad var det för band?
Det var klasskamrater från den här utbildningen.
Mm.
Så de är ett litet Örebro-band som inte finns längre. Lite
du,
så här Hoffman.
Du vill inte säga vad de heter?
The Happy Hippo Family.
Okej. Okay.
Ja.
Så du åkte med till Japan och gjorde en dokumentär om dem?
Ja. Men jag hade aldrig gjort något sånt innan. Så jag typ filmade allting, gjorde alla misstag. Och sen tog det mig typ ett halvår att klippa den.
Mm.
För jag hade ingen aning vad jag gjorde. Men så jag gjorde lite sådana saker också. Och sen vid någonstans bryggade det över att jag fick vara med mer och mer kreativt. Så om det var en reklampitch så kanske de var så här, men vi tar med han som är typ linjeproducent. Eller typ med de här andra projekten. Han har idéer.
Mm. Var det liksom något speciellt produktionsbolag jag var med då?
Men det var några olika. Men i den övergångsperioden när jag gick från produktion till... Mm.
Vad var det för tv-program? Och för...
Men då var det inte tv, då ville jag lära mer på drama. Så jag jobbade så här med dramaproduktioner. Mm. Som typ location.
Men jag vill ändå ha namn på produktionerna. Det är också för lyssnarnas skull. Så att det blir mer konkret. Om man säger så, aha, det var Goda grannar. Ja, men det har jag kanske sett.
Ja, men tv blev jag klar med ganska fort. Så att, men när jag började med tv jobbade jag med Stockholm Köpenhamn, som det då var Filip och Fredriks produktionsbolag.
Ja, och Meter. Samhällsljud.
Ja, och Meter jobbade jag också.
Mm.
Jag gjorde några program för dem.
Och så sen, vilka tv-program var det?
Ja, det här är det. Men
vad sa du?
Det här är bra, jag mumlar ofta. Men jag muttrar nästan för mig själv.
Ja, jag har nedsatt hörsel också.
Men jag tycker inte om dem... produktionerna. Men det är skitsamma.
Nej, jag hade märkt att försöka undvika
det. Det är bara något jobb. Jag
Jo, men man vill ändå få bilder.
Ja, jag fattar. Liksom. Färjan. Sista färjan, säsongen av Färjan det var det första jag gjorde.
Mm.
Med han, Färjan Håkan.
Just det.
Och sen jobbade jag med Vem kan slå Filip och Fredrik.
Mm.
Och sen jobbade jag med Tonårsbossen.
Okej.
Okay, det var någon spin-off från Lyxfällan.
Mm-hmm.
Typ en tonåring fick kontroll över familjens ekonomi och allt gick åt helvete.
Okay.
Typ en månad av deras liv. Vad är det mer tv? Den här arga snickaren startade en restaurang en gång. Kommer du ihåg det? Här på Timmermansgatan.
Nej, det har jag missat.
Arga restaurangen.
Mm-hmm.
En säsong.
Var låg den? Jag bor på Timmermansgatan. Så ja, var...
för kontext. Vad heter det? Det som nu heter Paradiso.
Paradiso, den.
Den lokalen.
Mm.
Några ungdomar skulle försöka starta restaurang och ingen kunde ju laga mat eller någonting. Så att det gick ju åt helvete.
Mm.
Och då stod han och skrek på alla.
Okej.
Okay. En hel säsong. Det var verkligen upplägget så här. Hej, kan ni något om restaurang? Nej, men jag vill gärna ha ett jobb. Försök jag jobbet ändå, utan hjälp. Nu kommer arga snickaren och skriker på det. Det var liksom en hel säsong.
Mm.
De fick inte en säsong två. Och sen började, när jag gick över på musikvideor så var det väldigt olika. Men jag jobbade väldigt mycket med Mats Udd. Som är en otrolig musikvideoregissör.
Vilka band?
Han har gjort videos för typ Familjen och First Aid Kit och sådana. Mm. Jag var inte med på dem.
Men
jag var med på en Timbuktu-video.
Okay.
I'm from Barcelona.
Ah.
Vi gjorde en rad olika. Han var ju också en sån som hjälpte mig.
Mm.
Han fick då in mig på ett produktionsbolag för reklam. För att han var så här, jag har fått en reklam för Röda Korset.
Mm.
Jag vill ha med Linus Nordström.
Ja, ja.
Ni kan göra en jobb som koordinator. Mm. Eller någonting. Och de var så här, varför? Vem fan är han? Och han bara, gör det bara.
Okay,
så han hjälpte mig jättemycket. Och Paul då, Chimney, det heter nu Edison. De gör postproduktion för så här, storfilmer och sånt där.
Mm.
Men då gjorde de lite mindre grejer också. Men, och där någonstans var det en sån övergångsfas att jag fick jobba mer kreativt.
Mm.
Och till slut så var det någon som ringde och sa, hej, vi ska göra massa filmer för Pantamera.
Mm.
Och det är flera som har tipsat om dig.
Okay.
Du kan skriva manus.
Ja, du fick skriva manusen.
Ja, till en början.
Mm.
Då gjorde de det här produktionsbolaget Storyfire. Gjorde grejer för Pantamera på YouTube och lite sånt där.
Mm. Men det fanns redan liksom Pantamera-filmer, men du skulle göra nya Pantamera-filmer då?
Ja, så att ibland typ, väldigt många varumärken har ju så här att de gör något på YouTube, de gör något på Instagram.
Mm, mm.
Så att det här, i det här fallet var det väldigt frånkopplat från tv-grejerna.
Mm.
TV-reklam. Det var några andra som gjorde dem. Så då var jag inne där och skrev manus till 10 sketcher.
Mm.
Med så här, lite olika personer. Ellen Bergström och Lucas Simonsson och sådana, som nu syns väldigt mycket på YouTube.
Mm. Ja, var inte de kända då?
Nej. Eller jo, de var, men inte i den här utsträckningen.
Nej.
Och sen efter det så var de så här, men vad vill du göra? Då sa jag, då har jag fått ett annat erbjudande om att åka till Singapore och vara på något produktionsbolag.
Mm.
Men då sa jag till dem då att jag vill jättegärna vara regiassistent till Johan Skog, som då jobbade på det. Eller det gör han fortfarande.
Mm.
På Storyfire. Och Johan Skog är så här reklamfilmslegend. Mm. Som både Jonas Åkerlund och Felix Herngren hade varit regiassar till.
Okej.
Okay. Så då tänkte jag ju bara, ja, det känns ju som en bra väg in.
Det låter som en klassisk sån här börja med att koka kaffe och jobba dig upp story. Visa framfötterna.
Ja. Ja, men och det, jag tror om jag har inga råd att ge, men jag tror det har jag gjort. Mm. Alltså jag har gjort allt. Jag har stått och haft folk skrikande på mig på att jag har försökt kona av en parkering på Bellmansgatan.
Mm.
Och det är väl bra att ha gjort. Men det tar några år.
Mm. Sen efter ett tag fick du refusera då Pantamera-filmerna då?
Ja, men det började med att han Johan skulle göra en dokumentär, en lång dokumentär.
Mm.
Började med en pilot och då sa han, du kan regiassa mig på den.
Okay.
Och så gjorde jag det i typ 2 veckor och så sa han, men du kan regissera, jag vet det.
Vad var det för dokumentär?
Det var en dokumentär om spelstaden Skövde.
Spelstaden Skövde?
Ja, men inte som du tror, inte Jack Vegas. Utan Skövde har ju fokuserat väldigt mycket på spelutveckling.
Ja, ja, alltså tv-spel och sånt där.
Och dataspel. De har
jag tror jag kan ha sett den här dokumentären. Ja. Det gick på SVT, va?
Vet inte, jag gjorde piloten.
Okay.
Och sen togs den över av andra.
Ja.
Så jag hjälpte till att sälja in och få finansiering för att göra långa. Okay.
Så du gjorde inte den hela?
Nej.
Men jag tror jag har sett den. Alltså för bara på den tiden man hade mindre utbud av tv så kanske bara så här, okej, det här verkar kul att se.
Ja. Sen. Så jag vet inte, det har ju definitivt gjorts flera tror jag. Men det var verkligen så här, en boom. De gjorde bara det här Goat Simulator som var ett så här massivt spel. Och då var vi där och filmade. Så det gjorde jag och sen har jag gjort väldigt mycket olika saker. Och sen då kom det här, så hittade jag mer och mer min nisch i att så här, det är humor jag ska fokusera på.
Mm.
Jag gjorde väldigt mycket så här, intervjufilmer för att så här, Björn Axén eller typ Collart. Och det jag tyckte
var... Men så här, intervjufilmer för Björn Axén?
Ja, men bland annat typ, vi typ intervjuade frisörer.
Ja, men som reklamfilmer ja, eller liksom business to business intern film eller vad var det?
Det, men också typ bara content. Så det finns ju ett skrå, om man bortser från reklam och drama så finns det också så här branded content. Att så här,
det vet jag knappt vad det är.
Nej, jag tror man skulle klassa det som om att det blir ju en annan typ av, det är inte så här sälj reklam, men det är ändå så här, kolla här hur vi jobbar eller bara visar.
Och var läggs det upp?
Det kan ju verkligen vara överallt.
Ju.
Nej, men jag har gjort så många olika
specifik.
Ja, men vadå, det kan vara online. Jag gjorde bland annat filmer för ett bolag som heter Collart, som äger, de äger så här Winsor & Newton, massa så här konstlateralis.
Ja, Winsor & Newton tusch har jag använt.
Ja. Och Collart är modebolaget. Så då var jag runt över hela Europa och filmade kreatörer som använde deras produkter. Mm. De satt inte liksom och sålde in produkterna, utan vi bara pratade om kreativitet. Och så naturligt kom produkterna in i filmen. Mm. Så det var ju så här minidokumentärer.
Men vad visades de här minidokumentärerna?
Jag kommer till det. Så jävla otålig.
Men det är så här,
jo, men, och då visades den på en, de använde det i försäljningsmaterial på så här stora eventmässor och sånt där. Men också pushade de det online på alla sina sociala medier och sånt där. För att så här, kolla den här, wow, den här kreatören är så himla bra. Den här arkitekten, världskända arkitekten. Vi filmade den bland annat... Drottning Elisabeths så här haute couturier person som liksom gjorde alla hennes så här galna.
Är det så det uttalas?
Jag vet inte, det haute couturier var ju det han var. Alltså dyrt mode, specialdesignat mode.
Mm.
Så hon hade ju så här dressar för flera hundratusen och då gjorde han dem.
Mm.
Och då fick vi se han rita och sånt där med deras pennor.
Med Winsor Newton pennor.
Ja.
Mm.
Så jag gjorde väldigt mycket såna saker. Men jag tror gradvis så blev det humor som blev min grej.
Mm.
Och jag tror, och då Pantamera var en naturlig del av det. Och nu är det, om någon frågar eller vill att jag ska jobba med dem, så är det ju humor som är bäst på. Bättre än många.
Vilka Pantamera-filmer har du gjort?
Men då blir det specifikt att jag var med, vi gjorde några för YouTube och sen rätt snabbt var de så här, men vi vill göra väldigt, det var, de har ju olika målgrupper. Så då var det så här 16 till, jag tror det var 28 kanske, som de vill nå extra mycket. Och då sa, det var jag och en till kille, och då sa vi så här, men gör ett Instagram-konto. Och så bara trycker vi ut innehåll där.
Jag känner att vi har ett grundproblem med den här podden.
Jaha. Att jag inte säger allt och alla.
Jag menar, alltså, om jag frågar så här, vilka Pantamera-filmer har du gjort? Så är det så här, ja men det är det här där det är en jamaikan som kommer in och slår en elefant på käften. Nu vet jag inte om det finns en sån. Det är ett sånt svar jag är ute efter. Istället börjar du prata löst om någonting branded content och vilka format och... Alltså det är så svårt.
Okej. Du kommer förstå, allt det här bygger fram till någonting. Allt som du ser på det här Pantamera humor på Instagram eller TikTok, det har jag någonting att göra med. Och jag
styrde... Jag tänker att lyssnarna kanske har sett en jamaikan som slår en elefant på käften. Då vill de bara höra så här, jag gjorde den där med jamaikanen som slog en elefant på käften. Då får de upp bilder i huvudet.
Okej, men då kan jag säga att jag har inte gjort någon tv-reklam för Pantamera humor.
Nej, okej, men de kanske har sett en jamaikan som slår en elefant på käften på TikTok eller Instagram eller någonting. Säg vad jag har gjort för filmer istället för...
Men jag har gjort över 100 filmer för Pantamera.
Jag nämn en. Någon som är populär. Något exempel. Någonting där man kan få upp en bild i huvudet.
Okej, har du sett något med Johanna Nordström där hon är med i Pantamera?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Men det är ändå ett bra svar.
Ja,
och så här, om du säger så här... Johanna Nordström går in i en affär och är helt förvirrad och det här. Alltså, så är det kanske några av lyssnarna som har sett det i alla fall.
Men det är ju så många som...
Ja, men ta ett exempel! Nämn en! Det blir för löst det här. Det blir bara så business-ord som flyger.
Nej! Oh, jag blir helt svettig. Ja.
Det var samma sak när vi pratat om allting annat. Så här, jag jobbar som... Alltså så här, du vill undvika att nämna namnen på tv-programmen. Eller filmerna eller banden.
Men det är lättare. Okej, okay, men jag har startat Pantamera humor. Det är en konkret grej som jag har gjort.
Ja,
som
är Instagram- och det är ett löst koncept.
Nej, det är ett stort... Det är ett konto på sociala medier.
Okay,
som matar ut sketcher.
Mm.
Och jag har varit med i alla... Man kan se mitt ansikte. Jag var med i... Fina Solange har varit med i två.
Ah,
De var jag med i också.
Ja, och vad handlar de om? Vad hände då?
Hon är karateinstruktör.
Ah.
Och sen, det luddiga med det kontot också, som du kommer hata, är också att mycket har inte med pant att göra. Det är bara roligt content. Men det ska ju leda till att unga får en bättre relation till pant. Att det blir en naturlig del och att de då i förlängningen går och pantar.
Nej, det har jag ingenting emot, att det bara är lösa sketcher.
Men jag vill bara... efter det kan jag ju dra konkreta exempel på filmer jag har gjort för andra kunder.
Okej.
Har du sett någon reklam för Bolist?
Bolist? Ja. Jag tror inte det. Eller jo, kanske, men de
den
har inte fastnat.
Den här verkstadshandeln.
Vad sa du?
Det är en verkstads... Nej, nu sa jag fel. Verktygshandel.
Okej, man handlar...
Järnhandel. Man handlar verktyg. De reklamerna har jag gjort. Som har gått på TV.
Vad handlar de om? Vad händer i dem?
Åh gud. Det här är roligt. Okej, en av dem så är det en 1,5-åring som ska säga sitt första ord. Och istället, hon säger så här, säg mamma. Då säger barnet stambyte.
Okej.
Och så säger mamma, nej, mamma. Och så säger hon bolist.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det är reklam.
Okej, ja.
Det var ett konkret.
Ja, men det var det. Det.
Den är jag väldigt nöjd med. För att, ibland när man, det är mycket trick när man filmar en sån film.
Och, mycket trickfilm.
Och det här vill jag komma in på, för du har, vi har massa att reda ut säkert. Men då, med barn i Sverige så gäller en regel. Barn under viss ålder, då får du bara ha med dem 5 timmar på en dag.
Jo, det har Adam Hilario berättat.
Och det är rätt hårt. Och det, ja, och det är bra. Det dumma är då att man tänker, bra, då har jag den här ungen 5 timmar. Och den kommer kunna leverera i 5 timmar. Kanon. Det är misstag nummer 1. Ja, det, den fällan har jag trampat i många gånger. Men då hade jag den här 2-åringen. Jag kommer inte exakt hur många månader hon var. Det är ju väldigt relevant för dig, för du gillar det. Men
jag tycker det är intressant det med att barnarbete ändå är accepterat i sådana här sammanhang.
Ja. Det är svårt. Det är väldigt mycket som blir svårt om man inte kan ha med barn i film.
Jo, det blir det. Jag säger inte att det är fel. Det kanske är fel att barnen inte får jobba i andra sammanhang. De får ju sälja jultidningar, majblommor och vara med i film och tv och sådär. Men det, sen sätter vi stopp. Men det är lite intressant att vi just gjort undantag för de 3 grejerna.
Ja, det är också kul för att jag har jobbat med barn där de fattar inte riktigt produkten i slutet. Och de är bara så här, vad är det som händer? De tycker det är jättekul att vara på en inspelning. Och sen rätt fort bara ledsnar. Men jag gjorde en reklamfilm nu för Gröna Lund. Jag tänker inte säga vad som händer i den. Men då var det väldigt kul, vi har väldigt mycket barn med. Och de tycker ju bara det är asfett att vara på Gröna Lund.
Ja,
så det var den enklaste inspelningen att ha med barn. För de var, jag bara, vi kommer filma igen. De bara, yes, fett. Kan jag få sockervadd? Ja. Så det var väldigt kul. Men då med den här lilla ungen, då hade vi planerat 5 timmar. Det var ju bara en liten scen med den här mamman och det här barnet i ett kök. Men vi hade planerat 5 timmar bara för att få 2 ord från det här barnet.
Okej, jävla.
Bara för att så här, okej, vi behöver flytta kameran. Vi behöver vara lite smarta med vad vi gör när. Men också att så här, vi kanske hade 30 bra minuter med henne först. Sen är det så här, nu är det 45 minuter paus. Då får vi filma något med mamman eller någonting. Och sen får vi testa igenom 1,5 timme. Bara för att få 2 ord från den här lilla flickan.
Och det var Boli, eller vad heter det?
Då hade jag en lista på massa ord. Och så var jag med vid kameran. Och så fick jag vara lite så här rolig lekledare. Och clowna mig. Och då är det bara så här, okej, vad får vi? Vad funkar? Kolla, vet, hon sa någonting jättebra med att stirra rätt in i kameran. Och då var det så här, när jag fick de 2 orden så var jag bara så här, check, check. Okej, vi har det. Nu kommer de lättare grejerna. Men så den har jag gjort.
Ja. Nu är det ju också ett problem att man ser ju inte reklamfilm på samma sätt som man gjorde förr när alla såg samma reklamfilmer på tv eller bio.
Men sist jag kommer ihåg när alla såg samma sak, det var faktiskt, jag gick i gymnasiet och Lost gick. Alltså Lost säsong 1.
Okej, okay, alla
såg det samma tid, samma dag. Typ. Efter det har jag ingen minne av att vi alla såg samma grej.
Det hände nog innan Lost för mig till och med att man var liksom med i sånt sammanhang där alla hade sett samma.
Det slår mig nu i och för sig. Game of Thrones var ju lite så.
Ja, jag såg ju inte det. Men,
nej. Men det kommer jag ihåg också vara så här dagen efter.
Jo, när man det såg är ju sånt som, men nu det senaste skulle jag väl säga är Love is Blind.
Ja.
Det tittade jag till och med på ett halvt eller helt avsnitt bara för att jag var nyfiken på vad det var för någonting som alla pratade om. Mm. Alltså det stod om det överallt i media och det var mycket folk refererade till det. Så det var så här lite intressant att se. Men det var inte tillräckligt underhållande för mig att fastna i.
Det var inte heller typ att... Jag tror de släppte ju i små batchar. Typ fyra avsnitt eller något. Så det var inte heller samma så här, oh, såg du igår att man kunde då avhandla det som hände. Mm. Utan det var ju så här, har du sett det? Ja, två avsnitt. Och så kunde man inte riktigt prata om det.
TV-serien Skam kände jag att nästan alla kollade på också.
Mm.
Alltså. Du sa inte det?
Nej. Men, ja, men just det här, vad man har gjort och vad alla har sett. Det är ju vissa sådana grejer där man tänker... Jag har gjort två filmer för Craft där jag tänkte så här, wow, de här kommer... Vad säger man? Propel me. Alltså de kommer tävlas med. Jag kommer kanske få internationell... att jag blir signad eller någonting.
Och det är ett matmärke som gör Philadelphia-ost bland annat.
Nej, inte det. Det är, inte kläder.
Det är inte Kraft Foods.
Nej, det är Kraft, de här idrottskläderna.
Okej.
Okay. Då gjorde jag en film som jag tänkte, okej, det här kan vara mitt break.
Mm.
Och sen bara, ingenting.
Okej, vad handlar den filmen om?
Det är, ja, Jonathan Rollins gör voiceover faktiskt.
Okej. Okay.
Det handlar om en voiceover som pratar om atleter, att man liksom aldrig sitter ner. Så här, vi sitter aldrig ner. Alltså det är nästan en sån parodisk på att så här, ja men... vi atleter, vi vilar inte eller något sånt där. Och så ser vi atleter som sitter ner, som blir konfrontativa mot voiceover, som bara, jag precis liksom sett till att mitt lag leder typ, jag har rätt att vila. Så bara, ja, men jag pratar inte om dig, jag pratar om män som sitter ner hela tiden. Och så får vi se en cyklist som sitter ner.
Mm.
Bara, är du dum i huvudet? Alltså de är väldigt konfrontativa, så här, är du dum i huvudet typ? Och så försöker voiceovern då hitta, ja men jag menar det här. Och så ser ut landa på någon som är liksom proffsatlet i rullstolsbasket.
Mm.
Och då blir det bara så här, okej, jag har fel. Jag ska hålla käften typ. Och den var jag så här, fan, den är nöjd med.
Mm.
Den kan bli så här internationell. Ja. Och sen bara ingenting.
Ja, men det är man ju rätt van vid som kreativt skapande människa. Att man ibland tänker man, det här är skitbra, det här kommer alla gilla. Och sen är det inte så. Men det är ännu mer sällan som det är någonting som man själv tycker är skit som alla gillar.
Ja.
Det är bara så här, en liten procent av det man själv tycker är bra tycker andra är bra också.
Ja, men det kan ju i och för sig vara något klipp man har gjort på sociala medier. De vill bara prata om det. Man bara, jo, men jag har gjort massa andra grejer.
Mm.
Jag jobbade med Kristoffer Appelqvist på någon när han körde stand-up och jag gjorde lite bakomfilm.
Mm. En bakomfilm till
vad? Det kanske du var med på. Det här Utan gränser.
Just det, jag Comedy Central Utan gränser.
Exakt.
Jo, men då var jag med och gjorde ett stand-up setup. Det var ett tv-program som gick på svenska, Comedy Central.
Kommer du att vi satt backstage och du med Nissa Hallberg i en soffa?
Ja, jo, det kommer
jag
ihåg.
Jag var inslagsproducent på det.
Okej, okay,
ja. Jag gjorde inga avtryck.
Nej.
Nej, så då gjorde jag mitt jobb bra. Men vad hade det med någonting att göra?
Jag minns inte. Du sa att det var vissa grejer som alla ville prata om.
Då pratade jag med Kristoffer Appelqvist och var såhär, jag tyckte du är så himla rolig, för jag såg det här 100%.
Just
som
det.
Du var med i Adam Alsing, som jag tyckte var otroligt. Och jag bara sa grejer han sa där som jag tyckte var så kul. Och, bara, och så bara malde jag på med det. Och så bara, jag ville bara säga det. Typ. Han bara, du vet att jag har gjort grejer sen dess. Jag bara, jo.
Vad var det för skämt eller för grejer?
Han hade typ något bland annat om, såhär, vad är du rädd för? För det var ju ett sånt program, panelprogram.
Mm.
Som jag saknar lite i Sverige faktiskt. Mm. Om nyheter. Och då hade folk på stan fått någon fråga. Så här, vad är du mest rädd för?
Mm.
Och då var jag kommer ihåg Sean Achi var med. Marika Karlsson och Magnus Bettner. Och de hade ju så här 1A-grejer.
Mm.
Magnus Bettner var säkert så här, muslimer. Och de var så här. Men då så kom jag att Kristoffer Appelqvist gick på någon rant och sa något i streamet. Och så, om det fanns en drake som var liksom 40 meter hög.
Mm.
Och typ hade så här jättestora tänder och det här. Och så fick man AIDS om man tittade på den. Då hade alla pratat om det hela tiden, men det finns inte. Så nej, jag vet inte. Alltså sådana grejer hela tiden. Så här surrealistiska typ. Det kommer att vara så jävla roligt typ.
Ja, det är många som snackar om 100%. Jag såg det inte då när det kom, men det var väl lite ett exempel på liksom att Kristoffer Appelqvist var med i det och var roligast där. Och det var inte så, hade inte så stort genomslag, men det blev ändå hans liksom,
break typ.
Ja, hans
jag kommer ihåg också en grej som jag bara såhär, wow. Som var, de hade fått en fråga som var såhär, vem hade du helst inte bott granne med?
Mm.
Och då var det typ Magnus Bettner eller någon, typ, det var säkert också så här muslim. Men du vet såhär, man bara okej. Och så kommer jag ihåg att han sa, en epileptiker som spelar trummor. Och så tyckte jag så här, det var väldigt kul. Och han bara, och sen till slut landar han ner så här, ska man behöva bo granne med någon som bor på andra sidan stan? Hur fan ska man lösa det rent praktiskt? Typ? Alltså jag bara så här, åh herregud. Det var så jävla roligt. Men, tillbaka till, jag tycker det är jobbigt att prata om vad man har gjort som folk har sett.
Jag märker det.
Ja, men för det blir, jag har ju fått frågan om någon fråga vad jag jobbar med. Och då säger jag regissör.
Mm.
Och det är alltid så, vad har du gjort som man har sett?
Ja.
Jag har ju gjort väldigt mycket, men de flesta har inte sett det för det mesta.
Men är det någonting som folk brukar vilja prata med dig om som du har gjort?
Fantamera är ganska mycket. Mm. I och med den perioden, för 5 år sedan så startades det kontot.
Mm.
Och då var jag med också i sketcherna.
Mm, mm.
Och gjorde väldigt många av dem. Regisserade allting. Och det var, då var det en tydlig koppling till något de har sett mig i, som jag också regisserat.
Mm.
Men annars är det ju så luddigt. Jag gör väldigt mycket som inte syns heller. Som jag inte går ut och har på min show, på min hemsida. Eller hemsida. Jag är reppad på Fanny Alexander.
Men och det är ett produktionsbolag,
ja? Ja, det är ett produktionsbolag. Mm. Så att, och där syns ju massa grejer som jag gör. Men jag gör väldigt mycket som inte publiceras där eller som jag kanske inte går ut med.
Så då kan man gå in på deras hemsida och se vad
ett,
du har gjort.
Ett axplock av grejer. Vi kan göra det, vi kan ta.
Ja, men det, om det inte kommer naturligt så ska jag inte pressa dig.
Nej, men det kommer, det är bara svårt att vara konkret. Mm. Men jag tycker det är intressant, för när vi pratar om det här, vad vi skulle prata om, så var det humorregi. Mm. Du är mitt i ett större projekt. Jag är också ett större projekt nu.
Ja, ja. Och det kan du inte prata så mycket om.
Jag kan inte säga, jag kan säga att det är ett sketchprogram för SVT.
Jo, men ifall det var så här, om de grejerna du får prata om det blev väldigt luddigt, då tänker jag att det blir ännu luddigare de grejerna du inte riktigt får, då du bara får prata lite om.
Ja, men det är svårt att vara luddigt. Nej, men jag kan vara konkret ju, eller bryta, som med den inspelningen med det här barnet. Typ.
Ja, ja, absolut. Men därför, den får du ändå prata om.
Ja, men har inte du någon fundering eller något som du pratar om när det kommer till humorregi?
Jo.
För du regisserar och skriver.
Jag skriver framförallt, och sen nu den här långfilmen som jag håller på med, som vi har filmat nu, då har jag regisserat också.
Mm.
Och det har ju varit rätt svårt. Speciellt eftersom jag har så många andra roller förutom regissör i dem. Du har ju också varit skadig stås i vissa grejer du har regisserat.
Mm.
Men ja, men det hade varit intressant om det är något så här speciellt någonting man ska tänka på som regissör eller som humorregissör framförallt då.
Ja, men jag tror en grej som jag är lite taggad på att prata om det, för att det är så svårt, alltså ingångsmässigt, är att jag märker när jag träffar andra regissörer som ändå så här ser upp till vars grejer jag har sett som är verksamma i Sverige.
Vilka då till exempel?
Nej, men till exempel, okej, jag kan outa. Men jag har sett, jag och Emil Möller, en jätteanlitad reklamregissör, pitchade på samma projekt. Och så vann jag.
Okej.
Okay. Och det var en film för Pågen.
Okej, okay. En reklamfilm för Pågen.
Reklamfilm för Pågen. Mm. 2 stycken, om Pågens skorpor.
Okej, okay, ja.
Och då vill du veta vad de handlar om. Och då kan jag säga att de handlar om någon som äter någon som sitter och har en jobbig stund.
Mm.
En pappa kommer in och ska ha ett sexsnack med sin son.
Mm.
Och i den andra filmen så kommer en kvinna in för att mannen har tvättat och krympt hennes favoritkofta.
Mm.
Och då använder båda de här personerna skorporna för att få bort ljudet runt omkring. Knastret är så starkt. Och då vann jag, för ofta i reklam så är det pitch. Så då kanske en reklambyrå tar fram en idé, kontaktar 3 så här prospekt eller så här regissörer som de vill jobba med. Och så tar man fram en pitch. Man får inte se de andras, och så väljer de vem de tycker passar bäst. Och då vann jag mot Emil Möller.
Grattis.
Tack. Det kan han fan gott ha.
Ja, och det är också liten. Att du supp till honom, så måste ju kännas extra bra då.
Ja, ja, men det var svinnice. Mm. Men och då träffade jag honom och tänkte så här, men nu kan vi dela med oss av varandras erfarenheter.
Mm.
Men det är något, tror jag, med att det känns, jag tror jag kan ju vara helt öppen och transparent med tekniker och sånt där.
Mm.
Men ibland, jag känner att det är svårt. Man träffar inte så många regissörer som man kan ha ett utbyte med.
Nej, de vill ha yrkeshemligheter.
Ja, det känns så.
Mm. Men vissa är ju sådana.
Men jag träffade Felix Herngren och han var ju verkligen så här, kunde dela med sig vilt av grejer. Och då var ändå han så här, ja men ska vi ta en lunch? Och jag var så här, yes, nu händer det. Och sen har vi bara inte tagit en lunch. Men så att jag tycker det är kul att prata om det här.
Ja.
För jag har inte så många att prata med dig om.
Nej, nej men det är ju bra. Jag har faktiskt också praktiserat på en reklambyrå och jag hade någon idé om att jag skulle jobba med reklam när jag var tonåring. Men jag började jobba med tecknade serier istället.
Jag tror reklambyrå är ett helt annat tryck ovanifrån också. På den här pressen att leverera och på kort tid och sånt där. Jag kan känna det i, som på produktionsbolag. Men jag tror att det är ändå en väsensskilt från att vara fastanställd.
Men det var ju ofta då att reklambyrån pitchade. Och sen kanske det är tillsammans med ett produktionsbolag som gör själva filmen då. Men har du några specifika grejer då du liksom har tänkt på när, som du tycker är svårt eller som är extra kul eller någonting när man regisserar humor? Hur tycker du till exempel det känns med improvisation? För det hade jag i början en tanke om jag hade hört så här att Curb Your Enthusiasm, att där improviserar de väldigt mycket. Och jag försökte det när jag gjorde första avsnittet av Mina Problem. Tänkte jag så här, men det ska vara en väldigt mycket improviserad dialog. Men sen märkte jag bara så här, dels så blev det väldigt otajt. Att det är jättesvårt att klippa i det. För att folk säger olika i olika tagningar. Och sen så blev det så här, det tar mycket längre tid att komma till poängen. Så, och sen så till slut så var jag med så här, folk får säga sina repliker och så, som de är. Och ibland kan man lägga in, ifall någon skadis, Anton Magnusson brukar vilja improvisera väldigt mycket. Och med Peter Wahlbeck hade jag inte så mycket val. Han improviserar vare sig man bad honom eller inte. Men där är det så här, då får de göra det om de vill. Och så ibland kan, om någonting blir jättekul, så kan man ju ta den tagningen.
Jag hade tänkt, precis som du var inne på, jag vet vad Curb gör som funkar. De har ju ändå en start och slut på scenen. Och sen är det så här, vi ska komma till det här slutet. Hur vi kommer dit kan vi improvisera fram. Att det är nästan som så här, ge skådespelarna två directions. Så här, du vägrar ge dig och du kommer inte heller ge dig, men du pushar dig hitåt. Det går ju fint att göra. Sen är det svåra, som jag vet att de gör på Curb också, det är ju så här att om man vet att det ska vara improviserat, att man kör två kamera. Så att du kan använda hela tagningen och du kan klippa mellan.
Två kameror är då att man har två kameror som filmar samtidigt. Problemet som jag fick lära mig med det är väl liksom, om man har en dialogscen där folk sitter mitt emot varandra, så är det lite svårare, eftersom ofta då kameran blir svårt att dölja den andra kameran då. Den syns liksom i, om man ska ha en vinkel som nästan är rakt framifrån.
Ja, rakt framifrån är knepigt. Det går ju att få ett kryss, men det är också svårare då är ju ljussätta så det blir fint. Sen kan du ju inte då ha en hel bild du klipper till. Om du inte så att du flyttar bak allt. Så att du kan använda tre samtidigt. Men det är inte så snyggt alla gånger.
Men så att, en hel bild är ju då när alla syns. Alla skadisar syns samtidigt i bild.
Ja. Men det finns ju ultravida och allt sånt där. Tjofs. Men jag tycker om improvisation. Men jag tror att allmänt så finns det en övertro på improvisation. Det märks ju typ som i så här, vad heter den då? Hypnotisören. Men så här, Mikael Persbrandt, att de har varit så här, men ni kan inte se.
Vad är hypnotisören?
En långfilm.
Okay.
Men att det blir då så jävla långt. Speciellt om utbildade skådespelare ska improvisera. Det enda de gör att de stakar mer och repeterar sig. Men för på komiker så kan du kan få ut något mer av en komiker i improv. Men det är ju den långa narrativet. Jag tycker om det. Jag använder det ofta om vi ska göra som vi ska filma imorgon. Faktiskt för Pantamera. För jag har ju börjat jobba med det igen. Och då vet jag att så här, men vi har ett manus klart.
Ja.
Och vi har en scen. Och jag vet att så här, den scenen kommer bli kul för att den är på pappret kul. Men det är väldigt skönt då att ha så här. Vi tar scenen precis som den är skriven. Nu har vi den. Nu kan vi släppa lös lite. Du hade någon idé att du ville testa det här. Gör det. Så ser vi vad vi får bara. Men jo, det är väldigt skönt att ha grunden.
Jo, absolut. Det är en tidsfråga också. Och sen ibland är det att man måste rigga om kameran och det är så här, okej, då. För det är svårt om man då ska göra improviserade scener. i slutet. Mm. Som kanske man måste rigga om dem i olika vinklar igen.
Ja, men exakt. Det är väldigt svårt att gå, om du har en vid och sen ett kryss. Att du så här, nu kan du gå loss där. Aha, fuck. Det var ju så bra. För då gjorde du den grejen att vi då flyttar kameran dit. Så det gäller ju att veta vad man har sina... Det är mycket att ha i huvudet samtidigt.
Mm. Jag tror det här kan vara lite svårt att hänga med för lyssnarna. När det, alltså, det är konkret, ja, men det är nästan för internt. Men jag tänker att vi börjar avsluta det ordinarie avsnittet.
Mm.
Sen tar vi, i det Patreon-exklusiva ska vi ta den här P1-sommarvärdiga storyn från ditt liv. Och sen så kanske vi kan prata mer privat om regi och humor.
Jag tror vi skulle hinna prata väldigt mycket mer grejer.
Ja, nej. Det har redan gått över en timme.
Aha. Jag ville prata om att driva klubb.
Ja, visst.
Nu driver du Guldgruvan.
Ja, det gör
jag. Som jag bara sett på håll verkar vara skit nice.
Ja, det hade varit kul att ha dig där någon dag.
Ja.
Men vi får prata mer. Vi hinner. I och för sig så är de här ordinarie avsnitten är ju liksom begränsade.
Mm.
Men de Patreon-exklusiva, de kan bli hur långa som helst.
Mm.
Så där kan vi köra så länge vi orkar.
Okay.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Tack för att du var med i det här ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Linus Nordström.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.